Idag så ska vi börja en predikoserie som sträcker sig 3 söndagar. Och rubriken på den här serien är omvändelse, dop och andedop. Och det handlar om vägen in i den kristna tron. Vi ska börja med det bibelsammanhang där de här 3 uttrycken finns, där det är hämtat ifrån. Efter Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd så står det i apostlagärningarna att på pingstdagen fick lärjungarna ta emot den helige anden. De är samlade till bön. Jesus har lämnat dem och sagt att om en tid ska ni få en alldeles särskild gåva från Gud. De väntar och de ber. Och plötsligt händer det någonting som inte bara överraskar dem utan alla runt omkring. Det sker en så tydlig manifestation att folk undrar vad är det som pågår egentligen? Det står att alla runt om i Jerusalem hajar till. De hör liksom att någonting, det dånar och det åskar och det kommer tungor av eld. Vad är det som händer? Då ställer sig en av lärjungarna, Petrus, och så håller han en predikan där han berättar för folket om Jesus från Nasaret. Förmodligen var ju ganska många medvetna om den Jesus. Och det Petrus säger är att denne Jesus som för bara en månad tidigare har blivit offentligt avrättad, hånad, förkastad, att han nu har uppstått från de döda. Och Petrus säger att Jesus från Nasaret, han har uppstått från de döda därför att han är den Messias som Gud hade lovat under hundratals år tidigare skulle komma till Israels folk och till världen. Och när Petrus håller den här predikan så händer någonting med dem som lyssnar. Orden träffar dem verkligen rakt i hjärtat. Vi läser ifrån Apostlagärningarna kapitel 2 och verserna 37 till 42. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också. Han uppmanade dem: se till att ni blir räddade undan detta onda släkte. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Hur går det egentligen till att bli kristen? Men det verkar finnas någon slags grundläggande ordning som beskriver vägen in i tro. Nämligen omvändelse, dop och andedop. Och de här 3 veckorna så ska vi titta lite särskilt på de här 3 olika begreppen. Vad betyder de? Vad innebär de egentligen? Man kan fråga sig varför gör en predikoserie om detta. Och då tänker jag att anledningen står i den 39:e versen. Jag tycker att det är en så fantastisk vers i Bibeln. Ty löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Det kristna budskapet är att detta löfte, givet för snart 2000 år sedan verkligen sträcker sig långt bort, både geografiskt men också historiskt. Så när vi läser de här orden idag, år 2020, så gäller löftet fortfarande. Det gäller alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Det går att få ett upprättat liv, en levande relation med Gud, himmelens och jordens skapare, på grund av just det här löftet. Därför är det lika aktuellt att läsa om det idag som det var då. Omvändelse, dop och andedop, de är ju delmoment i en och samma process. Vi ska dela upp det på tre söndagar, men egentligen hör de ihop. Det är en och samma process och man kan inte hoppa över något steg i det. Och ibland så går den här processen väldigt snabbt. Vi läste ju här i Apostlagärningarna att där och då så bestämmer sig människor för att vi måste göra någonting. Vi måste få tag på det som du berättar om. De omvänder sig, de låter döpa sig och de blir fyllda av den helige ande. Och det sker på en och samma eftermiddag. Och ibland kan det vara så. Ibland tar den här processen mycket längre tid. Jag hörde en siffra en gång, jag tror att det var från Alfa, som sa att i genomsnitt så tar det 7 år. För en person i Sverige idag att gå från att inte tro till att tro. Så processen kan se olika ut. Ibland kanske man inte ens kan säga exakt att här började det och här var det färdigt. Processen kan se olika ut från person till person. Och jag tror inte det behöver ligga någon värdering i just tidsaspekten, utan huvudsaken är ju vad slutresultatet blir, vad det landar i. Idag ska vi titta lite särskilt på det här ordet omvändelse. Vad innebär egentligen omvändelse? Om man börjar med själva ordet så tänker jag att man kan associera många olika saker till ordet omvändelse. I ordet så verkar det ju ligga en riktningsförändring på något sätt, att man ändrar riktning. Jag läste en bok ganska nyligen, en spionthriller. En spion kan ju bli omvänd, och vad menar man då? Jo, men att den personen byter sida. Man kanske har spionerat åt USA, så byter man sida och börjar spionera åt Ryssland också. En kriminell kanske man kan läsa om i tidningen blir omvänd. Vad menar man då? Jo, men att man bytt det kriminella livet mot ett hederligt liv istället. Man vänder om, man byter bana, man ändrar riktning. Man kan använda uttrycket för att visa att man bytt uppfattning om någonting. Idag kanske någon som säger så här: nej, men jag brukade inte tro på det här med klimatkrisen innan. Men sen så lyssnade jag på en professor och nu har blivit omvänd. Och då menar man att man har bytt uppfattning. Det kan handla om ett intresse som man blir helt tagen av. Jag gick på en fotbollsmatch för första gången i mitt liv och nu har jag blivit helt omvänd. I ordet ligger alltså en tydlig skillnad mellan ett före och ett efter. Alla de här exemplen skulle man ju kunna använda för att beskriva vad kristen omvändelse handlar om. Att byta sida, att ändra sina beteenden, byta uppfattning. Och kanske är det det som man skulle tänka om någon plötsligt berättade en god vän att nej, men du, jag har blivit omvänd. Så kanske man tänker att okej, nu har du ändrat beteende. Men jag tror att omvändelse, det innebär någonting ännu mer, någonting större, någonting djupare. Det kan ju visa sig i att man ändrar beteenden. Det kan visa sig att man ändrar uppfattning. Men Det är inte omvändelsen i sig, utan det är kanske snarare resultatet av att det händer någonting i hjärtat. Som uttryck i Bibeln så förekommer omvändelse faktiskt ett stort antal gånger. Vi kommer läsa ganska många bibelord idag där uttrycket dyker upp. Det är ingenting som Petrus hittar på när han predikar på pingstdagen, utan det förekommer långt tidigare. Om man då tittar på vad Bibeln säger om att vända om, då skulle man kunna tala om två olika sorters omvändelse. Har någon av er orienterat någon gång? En fantastisk skolaktivitet. Alltså mina värsta minnen av köld och väta och vilsenhet kom ifrån så här orienteringsdagar. Mina föräldrar skrattar. Men det första man gör när man orienterar, man har ju en karta, då måste man ju veta liksom var någonstans på den här kartan är jag någonstans. Utifrån det så är ju kompassen användbar sen. När man läser Bibeln så verkar det finnas två olika sorters omvändelse utifrån var man är någonstans. Det första, att vända tillbaka, nämligen till någonting som man redan känner till. Man har varit någonstans och man har kommit bort och man vänder tillbaka till det. Den andra formen av omvändelse, det är ju att vända sig rätt. Man visste inte om någonting innan, vart man var på väg. Och så vänder man sig rätt. Man byter inte till en gammal riktning utan till en ny riktning som man insatt. Hit måste jag komma. Om vi börjar med det första då, omvändelse som i att vända tillbaka. När Petrus håller den här prediken på pingstdagen så är det ju just detta det handlar om. Han predikar till judar, det vill säga Guds egendomsfolk. De hade redan haft tillgång till Guds ord, gamla testamentet i Bibeln, med alla dess löften och uppmaningar. Och trots både uppenbarelser och mirakler så är ju gamla testamentet en lite deprimerande berättelse. Därför att det berättar ju om ett folk som Gud väljer och kallar. Och som ingår ett förbund med Gud. Men sen gång på gång vänder Gud ryggen. De är hemma och så ger de sig av åt olika håll, olika riktningar. Och gång på gång så uppmanar Gud folket att vända om. Att vända tillbaka till honom. Vi ska läsa tre bibelord från Gamla testamentet. Det första är hämtat ifrån Jesaja kapitel 55 och verserna 6-7. Då står det så här: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den gudlöse överge sin väg, den ondskefulla sina planer. Må han vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom. Vända om till vår Gud, som alltid vill förlåta. I Hosea, också en av profeterna, det 14 kapitlet och vers 2-3 så står det så här: Vänd tillbaka Israel till Herren din Gud. Du har kommit på fall genom din synd. Kom med era ord och vänd tillbaka till Herren. Säg till honom, förlåt all vår skuld, ta emot det goda. Vi ska infria våra löften. Och i Zakaria kapitel 1 och vers 3-4 så läser vi: Tala till folket. Så säger Herren Sebaot. Vänd om till mig, så lyder hans ord. Då ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Gör inte som era fäder. De hörde de tidigare profeterna förkunna. Så säger Herren Sebaot. Vänd om från era onda vägar och onda gärningar. Men de lyssnar inte och brydde sig inte om mig, säger Herren. I Nya testamentet så har både Johannes döparen och Jesus exakt samma budskap. Båda två säger: omvänd er. Himmelriket är nära. Och de säger det i första hand till det judiska folket. I mötet med Sakaios, en tullindrivare, det var ett yrke som inte var så populärt på den tiden, så säger Jesus så här i Lukas kapitel 19, vers 9-10. Jesus sa det till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Jesus använder vid flera tillfällen i samtal med människor bilden av en herde som ger sig iväg för att söka efter fåret eller fåren som har kommit bort. Och han använder den här bilden för att poängtera att Gud bryr sig om alla sina barn. Han bryr sig om vartenda får i jorden. Och han söker enträget efter det som har kommit bort. En annan liknelse som Jesus använder står i Lukas kapitel 15. Liknelsen om de förlorade sönerna. Fokuset är ju på sonen som har växt upp med sin pappa hela sitt liv. Och en dag säger att du, ge mig min del av arvet, nu drar jag. Och hela den liknelsen visar att det är möjligt för vem som helst att få vända om och komma tillbaka till Gud. Fadern beskrivs som en fader som inte kan släppa tanken på sin son. Han står och spanar varje kväll. Och när sonen äntligen kommer tillbaka så rusar fadern till honom med öppna armar. Och det som blir tydligt, både om man läser liknelsen om de förlorade sönerna och de olika omvändelseberättelserna, om Sakaios exempelvis, så är det ju att omvändelse, det innebär ju inte bara en återgång till det gamla vanliga. Liksom. Okej, vi tar vid precis där vi var innan. Utan det blir en förnyad och en fördjupad relation till Gud. Man kanske haft en felaktig bild av Gud innan. Så är det ju i den här liknelsen med de förlorade sönerna. Ingen av sönerna verkar riktigt ha förstått vem deras far är. Då kan omvändelsen få bli ett tillfälle där man får en rätt bild av Gud. En sann bild. Det var det som hände på pingstdagen. Petrus predikar för en massa människor som verkar ha trott att de levt i enlighet med Guds vilja. Att de hade sanningen. Men där och då så inser de ju att vi har helt missat vad Guds ord verkligen säger. Vi har helt missat vem Jesus Kristus verkligen är. Vi stod på och såg när han avrättades och vi fattar inte. Men nu fattar vi. Och nu vill vi vända tillbaka. Eller om man bär bilden av sig själv som en oåterkallelig svikare. Man vet mycket väl att man har lämnat någonting. Och så kanske man tänker att det går aldrig för mig att komma tillbaks. Jag har bränt alla mina broar. Och då kan ju omvändelsen få innebära en fantastisk upplevelse av djupet av Guds kärlek och hans nåd. Trots vad jag gjort så fick jag komma tillbaka och inte bara så att säga på nåder utan fullt ut. Fick upptäcka någonting nytt som jag inte visste om innan. Uppmaningen till omvändelse att vända tillbaka, den förekom ju gång på gång på gång i Bibeln. Och det är inte samma sak som att man alltid har liksom en öppen dörr, att det gör nog inte så mycket hur jag lever. Det går ju alltid att komma tillbaks till Gud liksom, om jag skulle ändra mig. den vägen, säger Bibeln, den är en farlig väg och innebär ju verkligen att man missförstått vad relationen till Gud handlar om. Men uppmaningen till omvändelse är ju en helhjärtad uppmaning till den som de facto visar sig ha kommit bort. Det är den som den här uppmaningen riktar sig till. Kom tillbaka. Kom hem. Gud saknar dig, älskade barn. För det andra har vi ju omvändelse som i att vända sig rätt. Bibeln säger att Jesus gav sitt liv för Israels folk. Men inte bara för dem utan för hela världen. Och här kommer vi in på innebörden av de här orden. Löftet gäller för er och era barn och alla de långt bort som Herren vår Gud vill kalla. Efter sin uppståndelse så lyftes Jesus upp till himlen och det sista han sa var att en dag kommer jag komma tillbaka. Och den dagen väntar den kristna kyrkan fortfarande på. Och så här sa Jesus, det sista han sa till sina lärjungar. Matteus kapitel 28, verserna 18-20. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. En av de första som fick uppleva det här, omvändelsen, inte som någonting som var att komma tillbaka utan att komma rätt, var en man som hette Cornelius. Man kan läsa berättelsen om honom i Apostlagärningarnas 10:e kapitel. Han hade hela sitt liv trott att han inte kunde komma ända fram till Gud. Han befann sig långt borta från Gud, inte geografiskt utan snarare genetiskt, därför att han var romare. Han var hedning, icke-jude. Och om han gick upp till Jerusalems tempel, då fick han stanna vid hedningarnas förgård. Han fick inte gå längre. Det var omöjligt för honom. Men det står att han hade en längtan efter Gud. Förmodligen så hade han ju hört, han bodde ändå i Israel, hört talas om Israels Gud, och liksom det, någonstans började det växa en längtan i honom. Tänk om jag kunde få tro på detta också och tillhöra. Och då står det att Gud hör hans bön. Och Cornelius blir omvänd, andedöpt och döpt. Fel ordning till de judiska kristnas stora förvåning. Ja, det går ju åt fel håll, man måste bli döpt först. Och kan man verkligen bli det om man är hedning? Men Gud visar vidden av det här löftet. Alla de långt borta. Och Cornelius och hela hans familj kommer till tro. De blir kristna. Det är stor glädje för dem själva. Och från den dagen så liksom börjar ju kyrkan verkligen att växa. Inte bara till ett land och ett folk utan utöver världen. Hur är det om man aldrig har hört det kristna budskapet innan? Om man inte kan sägas vända tillbaka till någonting, man vet liksom inte alls vad det handlar om. Vi ska höra hur aposteln Paulus uttrycker det i ett tal till människorna i Aten. Apostlagärningarnas 17:e kapitel, verserna 22-31. Paulus steg fram inför Areopagen, det var som en arena, och sa: Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde någonting. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta. Och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten. Som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt det till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda. Paulus säger ju inte ordet Jesus, men det är ju Jesus han talar om på slutet. Paulus kommer till ett sammanhang där man inte alls är bekant med det judiska folkets historia. Vad gamla testamentet säger om Guds löften. Man vet ingenting. Då presenterar han Gud som en förvisso okänd men verklig och levande Gud. Som både i skapelsen och naturen och i världshistorien har spritt ut små ledtrådar som alla pekar mot honom. Uppmaningen till att omvända sig här blir ju här en uppmaning om att vända sig rätt. Det finns någonting som du inte visste om innan. Kom! Och i enlighet med Jesu ord som vi läste innan så har ju kyrkan fått i uppdrag att gå ut och berätta för dem som inte vet. Finns en Gud. Han älskar dig. Han vill att du kommer till honom. Hur går det till att omvända sig rent konkret? Hur gör man? Hur gör man? Jag har vid olika tillfällen hört uppfattningen om att kristen tro, det handlar ju bara om att göra goda gärningar och undvika dåliga. Att rycka upp sig och sköta sig. Det är liksom kontentan i kristen tro. Då är vi ju tillbaks till uppfattningen om att omvändelse bara skulle handla om att ändra beteende. Dåliga handlingar, det man omvänder sig från, det är alltså det som kallas för synd. Men Bibelns beskrivning av synd är faktiskt lite annorlunda. Det ord som används i Bibeln betyder snarare att missa målet. Det är vad synd är. Inte i första hand liksom handling liksom X, Y eller Z, utan att missa målet. Det är grundinnebörden av vad synd är. Jesus fick en gång en fråga om vad som gör en människa oren, alltså smutsig. I den judiska kulturen fanns det då, precis som idag, ganska tydliga regler kring vad man fick och inte fick äta. Och då var det några som tänkte liksom att nej, men det här blir man väl oren av att äta. Och det Jesus svarar är att ja, mat, det går ju in i kroppen och sen går det ut igen. Det är inte det i första hand som gör en person oren. Det som gör en människa oren, det är det som kommer inifrån henne själv. Alltså inifrån hjärtat. de destruktiva beteenden som man kanske kallar för synd. Det är inte grund, de är inte grundproblemet i sig, utan de är snarare symptomen, tecken på att någonting osett, osynligt, inte står rätt till. Det som gör en människa oren sitter i hjärtat. Och i Bibelns värld så handlar hjärta inte först och främst om det som vi idag kanske tänker. Känslor. Det är ju Melodifestival. Jag vet inte hur många av er som tittar. Och många sånger handlar ju om liksom kärlek. Och liksom man tänker hjärta är lika med känslor. Men i Bibelns värld så är det inte bara så. Utan hjärtat i Bibelns värld handlar framför allt om viljan. Alltså det som driver mig som människa. Problemet är alltså ett hjärta som missar målet, som är riktat åt fel håll och som av den anledningen ger sig uttryck i beteenden och liknande. Det är den diagnos som Bibeln ställer på människor som inte har sitt liv, som inte har Gud i sitt liv och som därmed är i behov av att vända om. Om synd är att missa målet för att man är riktad åt fel håll, så är omvändelse alltså att ändra riktning och träffa målet. Och det kan bara ske på ett enda sätt. Genom mötet med Jesus Kristus, Guds son. I Romarbrevet kapitel 10, verserna 9-13. Så står det så här: ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jud och grek. Alla har samma herre och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Ibland kanske man tror att avståndet är alldeles för stort. Okej, det står långt borta, men det kan inte ha tänkt att det är så långt borta som jag är. Man tänker att avståndet är för stort. Men att vända om, det handlar ju bara faktiskt om att ändra riktning. Avståndet, det tar Gud hand om. Han ber oss att ändra riktning. Avståndet, det är någonting som är omöjligt för oss, men inte omöjligt för Gud. Johannes 3:16, där står det ju, ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under, utan få evigt liv. Och i versen efter står det ju, ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att ge den liv. I Romarbrevet kapitel 5 och vers 8. Då står det, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Avståndet. Det behöver inte vi bekymra oss över. Gud har redan tagit det första steget. Omvändelse handlar om att ta emot den utsträckta handen från Gud. Och säga, ja, jag vill ta emot din nåd och din kärlek. Jag fick tag på en gammal bok skriven av Levi Petrus nyligen. Det är ju långt före min tid. En bok som handlade om bön. Och apropå omvändelse så nämner han i ett sammanhang att det bästa en människa kan göra som vill ha tag på detta men inte riktigt vet hur det ska gå till, det är att be. Och det var ju det som stod i den här versen från Romarbrevet. Var den som åkallar, var den som ropar efter Jesus ska bli räddad. Jesus själv säger, be så ska ni få. Sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Och så skriver Levi Petrus att börjar man be, en person som börjar be, då kommer resten lösa sig. Då har man liksom gjort det första gensvaret. Om man välkomnar Jesus in i sitt hjärta, då kommer han flytta in och skapa någonting nytt. Man behöver inte vara orolig över liksom, hur ska jag be? Det är ju som med småbarn. Någonting jag har lite erfarenhet av. När ett barn säger sitt första ord, ett sluddrigt pappa eller vad det kan vara, då är man inte besviken över att uttalet inte är klockrent. Utan det första trevande tecknet, ett gensvar, en uppskattning, det rör ju vid föräldrahjärtat. Och sen lär sig ju barn att vara mycket mer liksom. Så tänker jag att så är det med Gud också. Tänk inte, jag måste kunna de bästa bönerna. Ja, men säger du ditt första ord till Gud, då räcker det. Och sen kan du få lära dig prata mer. Men det första ordet är ju det Gud längtar efter. Om man välkomnar Jesus in i sitt hjärta, då kommer han att skapa någonting nytt. Hur beskrivs då skillnaden mellan före och efter? I första Petrusbrevet kapitel 2, vers 9-10 så står det så här. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Och i det andra Korintierbrevet, det blir dagens sista bibelord av många. I det femte kapitlet och den sjuttonde versen då står det så här: den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Jesus förvandlar ett hjärta. Han gör det direkt. Han fyller oss med sin helig ande, vilket är någonting som vi kommer återkomma till de kommande söndagarna. Och på samma sätt som ett hjärta i synd, alltså ett hjärta som har missat målet, visar sig i ett liv fullt av destruktiva handlingar och kluvenhet och trasighet, så kommer ett förvandlat hjärta istället visa sig i att man börjar leva ett liv som smakar gott. Beteende. Förändringen är inte det som är omvändelsen, men omvändelsen föder bland annat en beteendeförändring. Och man får ett liv som smakar gott både för en själv och för sin omgivning. Tänk att himmelens och jordens skapare har öppnat en möjlighet för varje människa att få omvända sig. Att få vända tillbaka. Att få vända sig rätt. Att hitta hem. Att få kalla Gud för fader. Och det är Gud som har räckt ut sin hand först. Och det är upp till varje människa att säga sitt ja eller nej. Men löftet om att det är möjligt, det gäller än. Det gäller